Och då kan man ju fråga sig då, är det frivilligt eller är det tvång? Ja, som jag ser det så är det ju inte frivilligt i alla fall. Om hunden är rädd för ett visst ljud och jag motbetingar det ljudet med godis eller lek, ja då skulle ju hunden helst inte vilja höra det ljudet. Den vill ju inte vara där och göra det den gör. Den har inte valt det. Så som jag ser det så är det ju absolut inte frivilligt. Och då kan man ju tänka så här, är det dåligt då? Om motbetingning är ett slags tvång, är det dåligt? Borde vi inte använda motbetingning då? Varmt välkommen till Brave Dogs-podden. Vad kul att du är här och vill hänga med mig idag. Mitt namn är Milene och jag är en certifierad beteendeutredare som jobbar med komplex beteendeproblematik och har specialistkunskap inom rädsla, separationsproblem, stress och panikproblematik. Här får du evidensbaserade tips och strategier som hjälper din hund att bli sitt bästa, tryggaste och modigaste jag. Vi blir jätteglada om du har lust att följa oss där du lyssnar på oss i din poddapp. Och på bravedogs.com kan du som vill prenumerera på vårt nyhetsbrev där jag varje tisdag delar tankar och tips och berättar om saker som kommer. Idag ska det handla om beteendeförändring ur perspektivet tvång och frivillighet skulle man kunna säga. Och som jag ser det så kan vi inte ge våra hundar ett liv helt fritt från tvång. Och ingen av oss har ju heller ett helt tvångsfritt liv. Eller ingen jag känner i alla fall. Och det är så jag ser på det. Tvång, det är liksom inte bara en sak utan det är en stor skala skulle jag vilja säga. Vi får väl se om du håller med mig i slutet av dagens avsnitt. Så när det gäller beteendeförändring, en sak som är viktig att börja med tänker jag, det är det här att det är skillnad på process och procedur. Och ibland blandar vi nog ihop dem om vi pratar om till exempel att vi använder habituering för att förändra ett beteende. Så habituering är ju ett sätt inlärning sker på snarare än att det är en metod som vi använder för att förändra beteende. Och habituering är ju också en förändring som sker av reflexiva beteenden skulle vi kunna säga. Så att man till exempel hoppar till när det låter helt plötsligt. Den här skrämselreflexen som vi alla har. Sådana beteenden kan habitueras. Om man kan habitueras till exempel om du flyttar in i en ny lägenhet och det flyger flygplan ganska nära och du är inte van att höra de flygplanen. Och i början hör du de flygplanen hela tiden men efter några dagar så hör du dem inte längre. Du lägger inte märke till dem längre. Då har liksom flygplanen låter ju fortfarande men du tänker inte på dem, du reagerar inte på dem längre. Så man skulle kunna säga att det är en slags tillvänjningsprocess av de mer reflexiva beteendena som vi har snarare än att det är inlärda beteenden. Så procedurer handlar ju mer om metoder och om hur vi väljer att träna någonting. Och då är det ju ofta den här operanta inlärningen vi pratar om när det gäller hundträning som ju är en frivillig inlärningsprocess som är målinriktad och viljestyrd där vi eller individen vi tränar använder sitt beteende för att förhoppningsvis om vi använder belöningsbaserad träning få tillgång till sånt som den vill ha. Men det kan ju också vara negativ förstärkning där individen gör ett beteende för att undvika sånt den inte vill komma i kontakt med eller få stopp på sånt den inte vill utsättas för. Om vi då tittar på motbetingning och systematisk desensibilisering. Är det operant inlärning? Nej, det är det inte. Det är klassisk inlärning. Hundens beteende har inte någon betydelse när det gäller motbetingning och systematisk desensibilisering. På ett vis har den ju det så tillvida att man naturligtvis inte totalt kör över hunden och man anpassar ju så att det just ska gå systematiskt i hundens takt naturligtvis. Men hunden själv på ett medvetet vis influerar inte det som händer, utan ja, vi utsätter faktiskt hunden för något slags obehag och så gör vi vårt bästa att para det med någonting hunden vill ha eller göra, som lek och gott godis kanske eller någonting sånt där. Och då kan man ju fråga sig då, är det frivilligt eller är det tvång? Ja, som jag ser det så är det ju inte frivilligt i alla fall. Om hunden är rädd för ett visst ljud och jag motbetingar det ljudet med godis eller lek, ja, då skulle ju hunden helst inte vilja höra det ljudet. Den vill ju inte vara där och göra det den gör. Den har inte valt det. Så som jag ser det så är det ju absolut inte frivilligt. Och då kan man ju tänka så här, är det dåligt då? Om motbetingning är ett slags tvång, är det dåligt? Borde vi inte använda motbetingning då? Som jag ser det så är det varken dåligt eller bra, utan det handlar om situationen man hamnar i. Och ibland kan man inte välja, ibland händer saker helt plötsligt, brakar någonting till eller åskan slår ner eller en bil baksmäller och min hund blir rädd. Det är klart att jag ska använda motbetingning om jag kan för att hjälpa min hund i den situationen att komma över det och få en positiv känsla igen och att vi kan fortsätta promenaden och att jag kanske kan hindra att min hund blir ljudrädd efter en sån upplevelse. Så det handlar inte om att motbetingning är bra eller dåligt. Det handlar om att ofta personligen så väljer inte jag motbetingning som strategi när jag arbetar med beteendeförändring. För jag föredrar att använda operanta strategier där hundens beteende får en funktion och hunden därmed får inflytande och kontroll själv. Men jag är fullt medveten om att det är en utopi att tro att allt går att arrangera på det viset. För jag kontrollerar ju inte allt som händer runt omkring mig och min hund, så att säga. Ibland måste man bara göra det bästa av en dålig situation. Och ibland kan någonting vara så jobbigt att man måste börja med motbetingning innan man kan göra någonting alls. Så utsläckning då? Är det en process eller är det en metod, eller vad ska vi kalla utsläckning? Ja, egentligen är det väl både en process och en procedur. Men när vi pratar om det rent konkret, vad det handlar om är ju att min hund har ett beteende som har förstärkare, det är därför den gör det. Det kan vara negativa förstärkare, det vill säga att min hund till exempel gör ett utfall för den tror att det får bort de läskiga människorna i närheten. Eller det kan vara någonting den vill få tillgång till, som vi snackade om i början av avsnittet. Utsläckning då, då tar jag bort konsekvensen som hunden har lärt sig att den får när den gör det beteendet. Så jag brukar ge exemplet på om jag har en hund som gör utfall mot bilar. Om jag skulle ställa mig mitt i en rondell, vilket jag absolut inte rekommenderar. Men i alla fall om jag skulle göra det och stå där med min hund och totalt ignorera alla utfall min hund gör mot bilarna som snurrar runt i rondellen, då skulle man kunna säga att jag utsätter min hund för ett grovt fall av utsläckning som är oerhört aversivt och tar bort hundens liksom kontroll totalt. Hundens beteende har inte längre funktion. Det är råtvång. Om vi nu har en skala av tvång så är det ju liksom högsta skalan. Så habituering, ja, en slags tvång. Utsläckning, definitivt tvång. Motbetingning, ja, det är ju en aversiv situation med obehag och ett slags tvång. Så däremot om vi tränar om ett beteende från början, så som jag ofta brukar prata om de tre stegen till beteendeförändring, som jag kan länka till videos i källreferensen som du kan se på våran Facebook-sida och lära dig lite mer om du är intresserad. Men i korthet så handlar ju det om att vi bygger ett nytt beteende i en problemfri kontext. Och att vi sen exporterar det beteendet ut i den verklighet där vi behöver det. Så det här är ju en operant strategi där hundens beteende absolut har funktion. Och därmed, om vi gör det rätt, så har inte det något tvång i sig. Och det är ju därför också vi brukar säga, vi som lyssnar på Jesus Rosales Ruiz en hel del, brukar i alla fall säga att man ska inte träna ovanpå sina misstag, och att den sämsta tiden för att förändra ett problembeteende är när det händer. Det är just för att vi ofta väljer de här operanta strategierna där vi tränar om beteenden från början på ett rent vis, snarare än att vi använder motbetingning och desensibilisering som förstahandsval, om vi kan alltså. Men hur gärna jag än vill så kan jag, tror jag, inte ge hundar ett liv helt fritt från tvång. För de lever med oss och de har koppel på sig. Vi bestämmer när de ska äta, när de ska gå ut, vart de ska gå, om de får para sig eller inte och så vidare. Så ett liv helt fritt från tvång, det har inte min hund. Och om din hund drar i kopplet, inte ökar du bara takten då och springer lika fort som din hund vill springa fram till den där lyktstolpen eller vad det nu handlar om. Utan ibland måste det ju bli så att man håller emot i kopplet. Är det tvång eller frivillighet? Ja, men det är klart att det inte är frivillighet. Det är klart att det är någon form av tvång. Och om en hund hör en plötslig smäll och blir rädd och drar och vill springa bort väldigt fort ifrån det och vill springa fortare återigen än vad du kan, ja, men då är det ju också ett slags tvång som hunden hamnar i, vare sig vi vill eller inte. Och om hunden vill välja att gå åt höger men du måste gå åt vänster för att ni måste gå hem nu för att du av någon anledning behöver gå hem, du har någon tid som du inte får missa, ja, då tvingar du ju då hunden att gå hem när den egentligen inte vill. Det är ju också en situation där tvång liksom blir oundvikligt. Och då är ju jag verkligen en person som säger, låt hunden välja så mycket det bara går, välja promenad, välja tuggis, alltså frivillig hantering, frivillig ljudträning, allt som går. Men återigen, det går inte att göra det där 100% vattentätt. Och om vi då tänker att vi har en hund som ofta får välja promenad och sen en dag så kan den inte få välja att gå vart den vill. Om jag då tvingar min hund att gå dit jag vill, skulle inte det kunna bli lite förvirrande för hunden att den ibland får välja och ibland inte? Jo, absolut skulle jag vilja säga kan det bli det. Och det är därför jag rekommenderar alla de jag tränar med i alla fall att separera och signalera tvång och frivillighet på ett eller annat sätt. För att man inte ska råka förgifta sitt promenadbeteende eller platsen eller sig själv och så vidare. Så jag tänker att det finns ett stort värde i att separera de här sakerna och hålla isär dem så gott man kan. Men vi kanske också behöver nyansera det här med frivillighet och tvång och kontroll. För som jag sagt tidigare där så är det liksom inte en sak utan snarare en skala på något sätt, alla de här sakerna. Och det finns en intressant studie som jag har läst ganska nyligen på barn faktiskt. Och forskaren som har gjort den här studien heter Ida Kleje. Jag hoppas att jag uttalar det namnet rätt. Och jag lägger såklart in länkar i källreferenserna så ni kan läsa mer om den här studien. Men jag tänkte berätta lite om den, för den är väldigt intressant. För man tittar på barn med stickrädsla. Och det är klart att barn måste ju få sprutor förr eller senare. Vi vaccineras alla för olika saker, de flesta av oss i alla fall. Och det man tittat på i den här studien, det är vad barn föredrar, vilka strategier barn föredrar att använda när det gäller en sån här tvångssituation som att du måste få den här sprutan. Det finns ingen möjlighet att säga nej till det. Men däremot kan du få välja vilken strategi du vill använda för att hantera den här situationen. Så i studien på de här 105 barnen, det man gjorde då var att de fick själva välja 9 olika alternativ. Ville de skrika ut när sticket kom? Ville de klämma på något? Ville de lyssna på musik i hörlurar? Ville de läsa gåtor eller spela spel på en padda? Eller ha tröst av ett mjukisdjur? Eller välja kroppsposition? Och sen kunde de också ha egna önskningar och förslag som om de hade någonting som de hellre vill göra än de alternativen som fanns. Så av de här 9 cirklarna så var en tom, så de visste att där fick de välja själva. Och det coola är att konklusionen av det arbetet som den här forskaren har gjort, inte bara i studien utan annat arbete också, där hon har intervjuat barn. Och barnen är väldigt klara på vad de själva föredrar, vilken strategi de vill ha och vilken de inte vill ha. Och de vill alla ha kontrollen att själva få välja. Och om man inte ger dem valmöjlighet utan istället försöker att bara distrahera dem med någonting, så kan det faktiskt öka smärtan och rädslan hos barnen. Men att själva få välja strategi minskade rädslan och smärtan, såg man i den här studien. Och hör här, tidsåtgången för nålproceduren halverades när barnen själva fick välja strategi och hantera det på. Och 90% av barnen sa att de skulle kunna tänka sig genomgå samma nålprocedur på samma sätt i framtiden. Och det kan vi jämföra med kontrollgruppen då i studien, som där endast 60% av barnen sa att de skulle kunna tänka sig att gå igenom samma procedur om de fick välja framöver. Så det här är ju helt enorma resultat som verkligen talar för vikten av att få välja. Och vad kan vi lära oss av den här forskningen då, med våra hundar och i våra liv? Ja, det är väl det här med att varje individ är just en individ, och det som passar en, det passar inte en annan. Och därför, just därför är ju det här med valmöjlighet så himla viktigt. Och vi kan behöva experimentera för att finna det som passar just våran hund bäst. Och ofta hör jag faktiskt ägare säga, jag hade en hund tidigare, den föredrog det här, och den jag har nu föredrar någonting helt annat. Och så är det. Och om de enda verktygen vi har då är motbetingning, eller ja, oavsett vad det nu än är, om jag bara har ett enda verktyg, ja, då kan jag ju inte erbjuda valmöjlighet till min hund. Då kan jag helt enkelt inte testa och utvärdera olika strategier på ett vettigt sätt. Det går ju liksom inte. Och det finns en annan forskare och beteendemagiker, skulle vi kunna säga, som heter Susan Schneider, som har skrivit en bok som heter The Science of Consequence. Och det är en fantastisk bok som jag verkligen rekommenderar, men den är inte lättläst, det kan jag också säga. Det tog mig väldigt lång tid att ta mig igenom den här boken, och jag har en känsla av att det är läge att läsa den igen nu. Men jag ville ge ett citat ifrån henne, ifrån The Science of Consequence, och hon säger så här, att choice by its nature brings control. Control is reinforcing for animals. Providing variability is stimulating. The animal will choose variety. If you give animals control, the stress levels considerably decrease. Så det hon säger där, det är ju det här, den här studien på barnen påvisar, och alltså all den forskning som Susan Schneider har gjort och arbetet hon har gjort, talar alltså samma språk på samma vis, att valmöjlighet är ett sätt att ge kontroll. Och även som barnen då visade, i en situation där man tvingas att göra någonting, så kan man ändå kanske ge någon slags kontroll och valmöjlighet till individen. Och vi kommer faktiskt prata mer i kommande avsnitt med Fearfree-certifierade veterinären Malin Kiel Sandberg om just det här med tvångssituationer när man måste någonting med hunden versus frivillighet och allting sånt. Så vi kommer fortsätta gräva i de här viktiga ämnena tillsammans framöver. Så för att summera lite grann, det är skillnad på process och procedur som vi har pratat om. Och procedur handlar då om metoden, om hur vi gör någonting. Medan processen i det här fallet handlar om hur inlärningen sker, snarare än hur eller vad vi gör, så att säga. Och överlag så handlar det nog inte om att använda tvång eller inte använda tvång överhuvudtaget, utan Snarare kanske det handlar om hur mycket tvång och när och varför och hur kan vi minimera det. Och om du kan, ge valmöjlighet och erbjud variation. Och om du inte kan göra det själv, ta hjälp, för det kanske finns någon annan som har smarta tricks som kan hjälpa dig att faktiskt erbjuda din hund mer valmöjlighet och variation. Och i situationer när vi absolut inte kan ge valmöjlighet, då bör vi ge information till vår hund. Det vill säga signalera vårt tvång eller annonsera förändring som vi pratade om tillsammans med Matilda i tidigare avsnitt också. Och absolut alltid försöka att separera de här kontexterna mellan frivillighet och icke-frivillighet, så att vi inte förgiftar våra beteenden och oss själva och så vidare. Och om du vill veta mer om det här med förgifta beteenden och så har vi ju ett helt avsnitt om det som jag verkligen rekommenderar om du inte redan har hört det. Och framför allt, viktigast av allt, är individanpassa. Det som passar en hund passar inte nödvändigtvis en annan. Och det som kanske en hund vill ha en måndag kanske den inte vill ha en onsdag. Sådana hundar har man ju varit med om några gånger. Det vore superkul att höra vad du tyckte om det här avsnittet. Så tagga mig gärna i sociala medier på @BraverDogsSweden. Och kom ihåg att varje hund är en individ och att vi därför inte kan kopiera en träningsplan rakt av från en hund till en annan. Träningsplaner behöver helt enkelt skräddarsys. Och innan någon beteendeträning görs överhuvudtaget behöver man såklart säkerställa att hunden är helt frisk. Och det är naturligtvis ingenting man gör själv, utan det gör en veterinär.